Låt oss ta vår utgångspunkt nu i andra Korintierbrevets tredje kapitel och den sjätte versen. Andra Korintierbrevet 3 och 6. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Kär vän, är du bokstavstroende? Se där en intressant fråga. Är du bokstavstroende? Ja, det kan man ju vara på många sätt. Man kan vara det både rätt och fel. Ibland möter man kristna som har den ambitionen att inte, så att säga, ha den dödande bokstaven och som säger därför att ja, man får ta allting lite på en höft. Det är inte så petigt. Och så dribblar man på något sätt med Guds helighet. Sen kan man möta människor som är bokstavstroende i den meningen att de blir dödande. Det talas ju åtskilligt idag om fundamentalism. Hur ska vi kunna ha full respekt för Bibelns auktoritet utan att bli bokstavstroende på fel sätt? Vad är det Paulus menar när han skriver så här? Ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ja, den skrivna lagen var ju så att säga grundvalen för det gamla förbundet. Grundvalen för det nya förbundet är den utgjutne heliga ande. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Det är ju det här som är hemligheten med syndafallet och som Paulus har sett. Om ni äter av detta träd skall ni i döden dö. Kunskapens träd om gott och ont. Lagens träd. Människans längtan efter den moraliska kunskap som ska göra henne lik Gud. När Gud alltså på det sättet reduceras till att bli en filosofisk princip, då börjar all galenskap. Det är syndafallets mekanism, så att säga. Att man ersätter Gud med en filosofisk princip. Om det sen är en syndkatalog som var på modet för sådär en 30 år sedan. Du får inte klippa håret. Du får inte se glad ut. Du får inte gå på bio. Eller om det är en rättfärdighetskatalog som vi dignar under idag. Du måste engagera dig. Du är väl politiskt aktiv. Du tar väl hand om alla alkoholister, alla reumatiker, alla behövande av alla slag. Du vilar väl aldrig. Det spelar inte så stor roll. Man har reducerat den evige guden till en filosofisk princip. Ett livsmönster, en handgreppstabell, en bruksanvisning. Jag tror vi behöver förstå lite mera hur det kan komma sig att människan blir ond av det bytet. När vi så att säga reducerar Gud, skalar bort allting ifrån Gud och bara behåller så att säga moralen, lagen, kunskapen om gott och ont. Bibeln har mycket att säga i detta ärende förstås, eftersom det är syndafallets hemlighet. Frågan är om vi är så villiga att lära oss vad Bibeln säger. Matteus 11:25 ger oss en viktig ledtråd. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ju visare och klokare vi blir när det gäller kunskapen om gott och ont, desto mindre känner vi Gud. Gud fördöljer sig och vi förblindas. Och det här är alltså motstridiga kunskaper. Kunskapen om gott och ont har en märklig förmåga att få kunskapen om Gud att blekna. Och först när vi är villiga att släppa kunskapen om gott och ont, först då kan Kristus lysa fram. Alltså, kunskapen om gott och ont handlar ju om hur du och jag borde vara. Kunskapen om hur en riktigt fin kristen beter sig. Farliga saker är det. Vi kan tala så mycket om andens frukt så att den heliga ande bleknar bort. Har ni varit med om det någon gång? Och vi talar om kärlek och glädje och frid och tålamod och uthållighet. Och man tänker att ja, uthållighet det har ju inte jag, och tålamod har jag ännu mindre. Och kärlek är det väl inte mycket bevänt med. Och medan man håller på att slingra med sig själv och rotar i sig själv, så är ju Gud totalt bortglömd. Och andens frukt blir det ju inte alls. Utan sen möter man dessa deprimerade kristna som går omkring och säger: jag bär ingen frukt. Som om vi skulle bära frukt åt Gud när han vill bära frukt i oss. Som jag sa igår, en falsk hundralapp ser nästan ut som en riktig. Det är det som är det svåra med det här. Och nu håller vi på att jobba med sedelförfalskningens ädla konst. Och vi håller på att lära oss att skilja på falska och äkta. Tusenlappar kanske till och med. Vi bläddrar vidare. Vi går till Matteus 20 kapitel. Där får vi nästa lilla ledtråd. Den är inte så liten heller för den delen. Liknelsen om vingårdsarbetarna. Vers 1 till och med 16 i Matteus 20. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han: gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och det gav sig dit. Sedan gick han ut i sjätte timmen och vid nionde gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sa han: varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade: därför att ingen har lejt oss. Då sa han: gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men de fick var sin denar det också. Då protesterade de och sa till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer det med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Och detta är ju en viktig text i fackförenings Sverige. kanske också i fackförenings Norge. Den har mycket att tala om för oss. Vad hände med människan i syndafallet? Jo, vi kan säga så här att rättfärdighet i syndafallet förvandlades från kärlek till rättvisa. Det är svårt det här. Nu knakar det hjärnkontoret, men det kan inte skada. När jag vilar verkar Jesus i mig. En gång till. Rättfärdighet förvandlades från kärlek till rättvisa. Kärleken är nämligen inte rättvis. När den förlorade sonen kommer hem så väntar han sig en rättvis behandling. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Han har ju redan fått ut sitt arv. Och när fadern nu sätter yppersta klädnaden på honom och skor på fötterna och ring på fingret och slaktar den gödda kalven, så tar han ju egentligen av det som är hemmasonens arv. För de har ju fått 50-50. Och hemmasonen som gått hemma och knegat och slitit, han ska plötsligt dela med sig nu. Och det betyder ju alltså att den slarvige lillebror som varit ute och festat och rumlat om, han får sammanlagt 75% av hela kakan. Medan den skötsamme hemmasonen får 25%. Sådan är kärlekens matematik. Kärleken är inte rättvis. Men den står inte under rättvisan, utan den står över rättvisan. Och det betyder alltså att i syndafallet minskas rättfärdigheten ner från att vara kärlek till att bli rättvisa. Är ni med? På vad sätt bidrar nu det till ondskan i världen och i människohjärtat? Jo, det kan vi säga så här, att kärlekens människa ger godhet. Rättvisans människa kräver godhet. Kärlekens människa ger godhet och rättvisans människa kräver godhet. Båda är kolossalt intresserade av godhet. Det är det som är det svåra. Därför motsatsen till kärlekens människa är inte utspökade satanister som under våldsamma vrål och skrik slår ihjäl varandra. Det är också en motsats, det förstår jag med. Men det som är så att säga det verkligt fiffiga, det luriga alternativet, det är att övergå, att få människan att övergå från givande godhet till krävande godhet. För då är ju människan fortfarande intresserad av godhet. Och hon går sen omkring och mumlar någonting om att ändamålet helgar medlen. Den stora revolutionen ska göra världen till ett paradis. Om bara kyrkan får bränna alla kättare så ska världen bli ett paradis. Och ja, det här är spöken ifrån historiens livrustkammare som går med sina järnskodda klackar omkring än idag. Om bara vi får slå huvudet av dem och dem och dem, så ska världen bli ett paradis. Den krävande godheten som kom i den givande godhetens ställe. Ska du med onda ögon se på att jag är så god? Vi ska gå till Romarbrevet, till det 8:e kapitlet. Där ska vi läsa verserna 5-9. Ty det som lever efter köttet har dess sinnelag. Men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Köttets sinnelag och andens sinnelag. Ja, det här är ju viktiga ting i Paulus förkunnelse. Köttet och anden. Vad vill det nu säga att vara köttslig och att vara andlig? Ja, vi kommer på en viktig skillnad. Den andligt sinnade människan lever med en givande godhet. Medan den köttsligt sinnade människan kan vara väl så intresserad av godhet. Till synes ännu mer än den andligt sinnade människan. Men den tagande godhet och inte en givande. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. I regel brukar vi ju utlägga det så här att den köttsliga människan, hon vill klara rättfärdigheten själv. Ja, vad ligger det för egen värde i det, månntro? Varför är vi så envisa med detta att vi ska naturligtvis själva segra över synden och vi ska naturligtvis klara det här själva? Jo, det är ju förutsättningen för att vi ska kunna kräva av andra. Därför att om du behöver hjälp med rättfärdigheten så har du ju inte mycket till krav att komma med. Det ligger ju inget egenvärde i att vi håller på och sliter ihjäl oss med rättfärdigheten, så att säga. Det är ju inte det vi är ute efter. Utan vi är ute efter att kunna säga, ja, jag har för min del skött mig ganska bra, ja, men du, vad har du gjort för mänskligheten och världen och Guds rike och missionen och de onådda folkgrupperna, va? Och så får man dåligt samvete och så sjunker man ihop i en liten blöt fläck. Och det är ju det går ut på. Att vi ska kunna göra blöta fläckar av andra. Åh, det är väl härligt för köttet. Få kräva lite grann. Få sätta lite fart på omgivningen. Få lite rulle på det hela. Visst. Komma med en riktigt saftig nota och säga, har du betalt det här än? Ja. Men ska man kunna göra det med heden i behåll så måste man åtminstone kunna ge sig själv illusionen av att man redan är färdig med sin betalning. Den krävande godheten är en ganska lurig företeelse. Ett ont och fördärvat ting är människohjärtat, suckar Jeremia. Vem kan förstå det? Ja, det är inte lätt. Men det är intressant. Vi går vidare. Vi går till första Mosebok 4:3. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått till sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått till sinnet och lurar synden vid dörren? Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Då sa Herren till Kain: var är din broder Abel? Han svarade: jag vet inte. Ska jag ta vara på min broder? Och det är ju en typisk historia. Den borde ingå i utbildningen för varje internationellt verksam FN-tjänsteman. Så här uppstår nästan alla konflikter. För det första säger ju denna berättelse ganska mycket om Gud. Den krävande godheten, den strävar alltid efter millimeterrättvisa. Han fick lite mer saft i glaset än jag. Det är inte rättvist det här. Våra medlemmar släpar efter. Det är ju också en variant på temat. Och därmed menar jag inte att vi ska vara likgiltiga inför orättvisor. Men vi borde vara så angelägna om rättfärdighet att den krävande rättvisan egentligen inte hade något utrymme. Jag tror det blir så i himlen. I alla fall så är det så att Gud göder inte den krävande godheten genom att ge alla lika. Utan han utmanar den istället genom att ge alla olika, mycket av olika saker. Och när alla blir avundsjuka på alla så säger Gud: ska du med onda ögon se på att jag är så god? Nu är det så här, Kain och Abel, de offrar till Herren. Och om Kain hade offrat till Herren av givande godhet, så skulle han inte blivit så till den milda grad besviken när det inte hände en massa saker med honom som tydligen hände med Abel, vad det nu kan ha varit. Utan han ville ju egentligen köpa någonting ifrån Gud. Den krävande godheten behöver alltid lön för att fortsätta. Den måste belönas. Och visa därmed med just sin krävande karaktär. Vi kan tänka på den sure hemmasonen. Mig har du aldrig gett ens en killing. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom med horor, då slaktar du gödkalven. Steget från rättvisa till avundsjuka är så litet att man kan med rätta undra om det är ett steg överhuvudtaget. I vilket fall är klivet makalöst kort. Åtminstone när man kräver rättvisa i egen sak. När nu Kain slår ihjäl Abel, så utgör så att säga rättvisan egentligen hans motiv för att döda Abel. Och vi kan alla känna igen oss i det här. Jag vet att detta är fel, men varje synd föregås av ett men. Jag vet att detta är fel, men Gud är ju ändå inte rättvis. Gud har ändå glömt mig. Jag vet att detta är fel, men det är så synd om mig. Jag vet att detta är fel, men någon rättvisa måste det ju få lov att vara. Så säger vi ju inte minst när vi hämnas på varann. Eller på annat sätt ger varann ett tjuvnyp. Jag vet att detta är fel, men jag måste få lov att göra så här. När godhet och krav hör ihop så blir vi alltså främmande för Gud. Jag kommer tillbaka till det. Gud fördöljer sig för de visa och kloka. Bokstaven dödar. Den är död och den dödar. Men anden målar inte ditt och mitt liv hur det borde vara, utan anden målar Kristus. Han som är den levande vägen. Han som är den levande sanningen. Han som inte är ett föredöme att leva upp till, utan en vän att inspireras av. Och nu är vi återigen där. Tänk så likt det är med falska hundralappar och äkta. Falska hundralappar ser ju som regel inte ut sådana här pengar som man knycker ur ett monopolspel. Utan de sitter där med Gustav Vasa och allt, eller vem det är som sitter på hundralapparna numera. Det kanske inte är han. Jag har inte tittat efter. Nej, det är Linné förresten. Ja, ja. Så är det. Varför är det så omöjligt att utbreda evangelium i Sverige? Och det är inte så svårt att förstå. Vi är så rättvisa i Sverige. Vi är så kolossalt rättvisa. Det finns ombudsmän för allt. Och det finns institutioner för allt. Och alla ska ha på millimetern sitt. Och det är ju en god tanke. Och det är det som är så förvirrande. Att det som skapar ondska är intresset för något gott. Det kräver att man funderar och mediterar rätt mycket över det här. Det är väl den kötsliga människan är nästan mer intresserad av godheten än den andliga människan. Men det är den krävande godheten och inte den givande. Och i Sverige är den krävande godheten satt i system som ingen annanstans i världen. Ibland i mina dystra stunder så säger jag så här att Sverige är det enda land i världen där man någonsin har trott på marxismen. I Sovjet gjorde ingen det. I USA har ingen gjort det. Ingen annanstans har man egentligen trott på marxismen som i Sverige. Och evangelium är omöjligt att utbreda. Därför här är den krävande godheten driven till sin yttersta spets. Gå ut och tala om för människor att de kan få nåd. Och alla undrar vad du talar om. Jag vill ha min rätt, säger de. Ge mig mina mänskliga rättigheter. Eller som Staffan Lindén hade en skämtgubbe för många år sedan. Två stycken som står vid en bassäng och så säger den ene till den andra: när det gäller swimmingpooler så är Sverige ett u-land. Vad hör till mänskliga rättigheter? Är det en mänsklig rättighet att ha en swimmingpool? Ja, varför inte? I Sverige kan det ju bli det. Om vi bara får lite fart på ekonomin igen. Alltså, syndafallet innebär att Gud ersattes av filosofi. Kärleken reducerades till att bli rättvisa och moral. Istället för att ge gåvor började vi köpa gentjänster av varandra med vårt givande. Och vi hamnade i den skillnad som kan uttryckas med ett enda begreppspar. Vi gick från tacksamhet till tacksamhetsskuld. Tacksamheten tillhör Guds rike och tacksamhetsskulden tillhör denna världen. Det ena är alltså ande och det andra är kött. Vi ska gå till Johannes evangelium till det 5:e kapitlet och den 37:e versen. Där säger Jesus så här: Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig, men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden? Här talar nu Jesus om hur man läser i skrifterna när man har blivit förblindad. Då läser man bara för att hitta sig själv och hur man ska leva och hur man borde vara. Och hur det borde vara i församlingen och hur det borde vara i världen. När man har läst färdigt är man fullsmockad med en massa måsten och en massa borden och en massa skullen. Är du skullen? Jesus säger att om ni hade läst på Guds vis i skrifterna så hade ni läst om mig. Han säger det efteråt där. Vi kan läsa det också. 46:e versen. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig. Ty det var om mig han skrev. Men här står jag nu som Mose skrev om och ni känner inte igen mig. Varför det? Därför att ni aldrig har läst om mig. Ni har bara läst om er själva. Vem handlar Bibeln om? Svar: om Gud. Inte i första hand om dig och mig. Varför läser vi om oss själva? Jo, därför att vi vill ha människors ära. Därmed blir vi självcentrerade. Den krävande godheten är ju självcentrerad, medan den givande godheten är självförglömmande. Den krävande godheten är självupptagen, mitt i sin godhet, i sin skenbara godhet kanske vi ska säga. Medan den givande godheten är den enda godhet som förtjänar namnet, just därför att den är självförglömmande och därmed god. När vi på det här sättet läser om oss själva så blir Gud en främling för oss. Då börjar vi göra Gud till vår avbild istället för att han får göra oss till sin avbild. Därför att då börjar vi plötsligt se Gud som den krävande guden. Den farliga guden, den övervakande guden. Han som sitter med ett spanande öga i en triangel strax ovanför altaret och kikar på en. Och som noga antecknar allt fuffen som han har för sig och som kommer att drämma till en vacker dag. Och som man egentligen aldrig riktigt kan lita på. Den guden är människans avbild istället för att människan är Guds avbild. Gud representerar inte den krävande godheten utan den givande godheten. Den krävande godheten står vi för. Det finns en annan konsekvens av detta med att godheten övergår från givande till krävande. Och det är detta att vi börjar jämföra oss med varandra. Vi vill ju som sagt ha ära. Vem har kommit längst på godhetens väg, du eller jag? Och det är nog jag i alla fall. Eller varianten, usch, det är du. Jag är en så dålig kristen. Usch, så hemskt det här var. Den ena jämförelsen är lika fel som den andra, därför att all jämförelse är ju meningslös. Ögat kan inte säga till foten, jag behöver dig inte. Alla lemmar är lika viktiga. Annars blir det ingen kropp. Nu är det ju så här att den krävande godheten, den sysslar mycket med godhet och ser ut som den var god. Den är ständigt upptagen med sina goda gärningar. Det som Bibeln kallar döda gärningar. Därför att de uppstår ur den döda bokstaven. Den döda bokstaven dödar människan. Och de gärningar som döda människor gör är döda gärningar. Men det ser ju ut som godhet. Och det är ju det som är så, gör det hela så klurigt, så knepigt och så svårt. Och det betyder att det svåra alternativet till den äkta godheten är inte den äkta ondskan, utan den falska godheten. Det är så att säga grundstommen i Jesu konflikt med fariseerna. Att de som verkligen stod för väckelse i samtiden var de som först ilsknade till på Jesus. Och här är vi som verkligen står för väckelse i Sverige. Ursäkta. Men det här är knepigt, och det kan till nöds gå att se det här hos andra, men att se det hos sig själv, det är ju nästan omöjligt. Det är varken önskvärt eller särskilt roligt. Men det är nyttigt. Vi går till Matteus 23 kapitel. Och den 23 versen. Det tar Jesus upp detta, att den falska godheten gör människorna falska. Och han talar om att människorna blir hycklare. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen medan det inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farise, gör först bägaren ren inuti så blir också utsidan ren. Vi är skriftlärda och fariser, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Syndafallet, som jag sa förut, handlar alltså till en del om att man byter ut kunskapen om Gud mot kunskapen om gott och ont. Och att det människan sedan har över sig är inte en levande Gud utan en död filosofi. Den döda filosofin, den har två intressanta egenskaper. Den går alltid att manipulera. Det kan man inte göra med en levande Gud. Han är den han är. Men en filosofi går ju alltid att ändra lite på, så att det passar ens egna syften. Man kan alltid välja på det stora pluralistiska smörgåsbordet. Man ska bli socialradikal eller liberaldemokrat, som det heter i Ryssland numera. Eller om man ska bli något annat som man kanske kan hitta på alldeles själv. En var sin egen lyckas smed. Det är det ena. En filosofi går att manipulera. Och det andra är att i filosofi kan människan bli fullärd. Och det är kanske det farligaste. Du kan bli chefsideolog. Jättefint. Partisekreterare. Underbart. Du är den rätte och sanne utläggaren av den nya läran och den nya trenden. Alla flockas kring dig som kring en guru. Man kan bli fullärd. Vad händer med människan när hon blir fullärd i sin filosofi? Jo, då slutar hon att lyssna. Och all kärlek börjar i öronen. Säg inget annat. All kärlek börjar i öronen. Möter du någon som är översvallande av kärlek men vägrar att lyssna, så kan du lugnt konstatera att denne broder eller syster har ännu mycket att upptäcka. Kärleken börjar med öronen. Vi ska gå till Lukas 16 kapitel och läsa slutet på berättelsen om den rike mannen och Lazarus. 27 vers. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till den från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter det inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Lyssnar det inte. Åh, vad profeterna klagar gång på gång. Lyssna till min röst. Vi ska slå upp ett sådant avsnitt som jag tycker är nästan för dråpligt för att vara sant. Och det är den 95:e salmen. Den börjar mitt i en underbar karismatisk konferens. Glädjen står högt i tak. Alla jublar och sjunger och det är en väldig rulle på det hela. Och så efter en stund så suckar Gud. Han säger inte denna gången: hav bort dina harpors buller, jag gitter inte höra ditt saltarspel. Men han säger något liknande. Vi ska se hur det låter den här gången. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsånger. Ty Herren är en stor Gud, en konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder i hans. Hans är havet, ty han har gjort det och hans händer har danat det torra. Kom, låt oss tillbe och nedfalla. Låt oss knäböja för Herren vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är det folk som han har till sin jord. Vi är får som står under hans vård. Ja, det var människorna det. Och så kommer Gud: o, att ni idag ville höra hans röst. Förhärda inte era hjärtan så som i Meriba, så som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig, där de prövade mig fastän de hade sett mina verk. I 40 år var det släktet mig till leda och jag sa: det är ett folk som far vilse med sitt hjärta och de vill inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede: det ska inte komma in i min vila. O, att ni idag ville höra min röst. Du förstår, om sanningen är en filosofisk princip, då kan vi utforska sanningen, kartlägga den, göra korsord av den, lägga pussel med den, slå ihjäl varandra med den och överhuvudtaget hantera den efter eget gottfinnande. Och vi kan bli fullärda, man kan bli professor på sanningen. Och när man har blivit världsmästare i moral och gott leverne, så behöver man ju inte höra på någon. För man är ju världsmästare. Men om sanningen är en person, så måste man ju alltid lyssna. Honom kan man ju inte fånga in i något lärosystem och stänga in i en svart låda. Han har en underlig förmåga att alltid bryta sig ur våra teologiska svarta lådor. Jesus. Han som kan göra 600 liter vin på ett bröllop där alla redan börjat bli runda under fötterna. Till stor fasa och förskräckelse för alla nykterhetsvänner. Och han gör det inte varje dag. Han uppmuntrar inte dryckenskap. Men vad vi önskar att vi kunde stänga in honom. Liksom få honom på papper. Men se, det kan vi inte. Han är överraskningarnas gud och han förbehåller sig rätten att vara det. Varför det? Därför att annars tappar vi förmågan att lyssna. En människa som man tycker att man vet allt om är en människa som man slutar lyssna till. Och kärleken lyssnar alltid. Gud lyssnar på våra böner, fast han alltid vet bättre. Det tycker jag är så hisnande stort. Varje gång han gör som vi ber honom så blir det antagligen sämre än om han hade fått sköta allt sammans själv. Och ändå lyssnar han. Därför det gör kärleken. Den krävande godheten lyssnar inte. Och möter du en människa som verkar som han hade tappat öronen, så måste du ifrågasätta om denna person verkligen har upptäckt den givande godheten. Vi ska sluta med att gå till Johannes 8:e kapitel. Börja läsa i den andra versen där. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinnan, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det är väl en underlig tillsägelse. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Vi har glömt den sista meningen, eller hur? När vi blev humanister så sa vi att vi dömer aldrig någon för något. Jesus fortsätter att kalla synd för synd. Ibland är vi frommare än han. Så att vi har slutat att kalla synd för synd. Vi kallar det inte för någonting. Det är så här med synden. Att det vi kallar synd, det är sammanfattningsnamnet på allt som förstör relationer. Det är det stora problemet med synden. Den förstör relationer. Den innehåller alltid något sorts svek. Någon sorts vägran till förståelse. Vägran till inlevelse. Vägran till samhörighet. Synd skapar besvikelse, föder misstro och är därmed orsaken till brustna relationer och ytterst till ensamhet. Det betyder inte att en ensam är en större syndare än andra. Ofta är det tvärtom. Att de största syndarna, de flyter upp som en kork på vattnet. Medan de människor som de trampar på sjunker som en sten till botten. Den enes synd kan bli den andres ensamhet. Men fanns ingen synd, fanns ingen ensamhet. Denna kvinna har nu brutit ett äktenskap. Hon har alltså fördärvat en fast relation. Och nu är det så här med den verkliga godheten, med kärleken. Den vårdar relationer. Den krävande godheten bryter ner relationer. Men kärleken vårdar relationer. Den krävande godheten, rättvisan som vi kallar den, den vill nu förkasta kvinnan så till den grad att man vill döda henne. Och det är ju att klippa alla hennes band med omgivningen och med hela världen, att utplåna hennes liv. Jesus däremot, han ger henne, så att säga, relationerna tillbaka. Men han gör det inte genom att sopa hennes synd under mattan, utan genom att lösa henne från den. Rättvisa fungerar alltid under hot om förkastelse. Den krävande godheten, när den ska sättas i system, den fungerar alltid under hot om förkastelse. Gör som jag kräver annars. Punkt, punkt, punkt. Och genom att den använder förkastelsen som ett redskap för att nå sitt mål, så är den alltid åtskiljande. Den skapar alltid splittring. Just därför att den jobbar med hotet om splittring för att nå sitt mål. Den krävande godheten skapar söndring och splittring. Bara den givande godheten kan återställa relationer. Och därför är det också bara den givande godheten som verkligen kan kalla synd för synd. Det är det paradoxala. Det var mycket det här. Ett underligt ting är människohjärtat, i sanning. Men vi ska inte bara fastna vid självkännedom. Vi ska gå vidare så småningom och också se på Guds underbara väg för att lösa oss ur detta mycket knepiga och luriga dilemma. Nu ska vi vända oss till Herren i bön. Sluta för den här gången. Herre, ditt ord beskriver i så klara termer vårt läge och vår situation. Herre, var hittar vi en vishet som går att jämföra med din? Och när vi nu verkligen kan sätta tilltro till ditt ord när det talar om jordiska ting, varför skulle vi inte sätta tilltro till det när det talar om himmelska ting? Ljuvlige Herre och Mästare. Nu ber vi att du löser oss från bokstavens träldom. Inte till att ta allt på en höft, utan till att förstå att verkligheten är mycket större. än det som kan rymmas i bokstäver. Allt det som din heliga ande vill levande göra för oss. När han målar Kristi drag i vårt innersta. Ni har ju fått Kristus målad för er som korsfäst. Herre, det räcker med det. Att vi får förstå vem du är och varför du har handlat och handlar med oss som du gör. Tack Herre för att din ande är med oss och är över oss. Amen.